Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är nationalekonomen och vd för Näringslivets forskningsinstitut Magnus Henriksson. Det blir ett samtal om covidonomics, den globala ekonomiska kollapsen som följer på covid. Vad gäller Sveriges udda strategi för att bemöta viruset tänker jag inte säga mer än jag redan sagt i inledningen till avsnittet med David Eberhardt som du kan hitta länk till på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Nämligen det att det kommer ta några år innan den går att utvärdera och jämföra med resten av världens länder. Men när det gäller de ekonomiska stödåtgärder som krävs för att rädda samhället från undergång kan jag efter att ha läst regeringens förslag redan nu konstatera att Sverige är sämst i jämförelse med sina grannländer i alla fall. I princip har regeringen tagit tillfället i akt att utnyttja människors utsatthet genom att erbjuda dem lån och på så sätt skuldsätta dem samtidigt som de pytsar ut oerhörda summor till de som är satta att granska den politiska makt som just gett dem en stor säck med pengar. 200 miljoner i ökat stöd till media, ett stöd som dessutom avser att permanentas. Sådana media som inte är med i bidragskarusellen får inte ett öre. Socialdemokratisk solidaritet i praktiken. I inledningen till avsnittet med Kai Rämö som du kan hitta en länk till på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet sa jag att staten i såna här fall ska ses som ett försäkringsbolag. Magnus Henriksson som är dagens gäst håller med om det men hans eget förslag är lite mer sofistikerat än det jag föreslog. Dessvärre ser det för närvarande inte ut som att regeringen verkligen lyssnar på vare sig mig eller Magnus Henriksson. I Aktuellt den 22 april 2020 enligt den gregorianska kalendern i alla fall, står finansmarknadsminister Per Bolund från Miljöpartiet och mer eller mindre hotar representanten från Svenskt Näringsliv som är där för att påpeka just detta. Att regeringen gör för lite och uppenbart fel saker, även om båda givetvis är väldigt artiga och överens om att det har gjorts väldigt mycket, blir Per Bolund till sist tvungen att läxa upp näringslivsrepresentanten med påpekandet att det hade varit mycket värre med ännu fler arbetslösa just nu om regeringen inte hade handlat alls. Som om man inte fattar att ju färre jobb som finns, desto mindre skatt och desto mindre har Per Bolund något att hota med överhuvudtaget. Det vi ser just nu är återsocifieringen av Sverige. När röken har lagt sig vill sossarna att det som blivit av med sina arbeten är intvingade i fackets A-kassa. De företag som funkar har staten som ägare. Och media har fått ett permanent stöd för att granska allt annat än just staten. Den enda goda nyheten jag har att erbjuda dig är därför personlig, eftersom allt det här innebär att mitt arbete är viktigare än någonsin. Därför vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737 0768-943737. Tack för ditt fortsatta stöd. Du är en hjälte. Om du inte stöder mig ännu finns detaljerna i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på samt på min hemsida aronflam.com. Där hittar du också t-shirts, muggar och hoodies. Tredje upplagan av Det här är en svensk tiger har gått till tryck nu. Det är den bästa hittills, så beställ även ett exemplar av den när du är på hemsidan aronflam.com. Även om det skulle vara så att du redan har 4 eller 5 exemplar från de tidigare 2 upplagorna av någon outgrundlig anledning. Ljudboken har också kommit upp på Storytel med flera strömningstjänster. Något som jag är oerhört glad och stolt över, så in och lyssna på hela i ett svep och lämna sedan 5 stjärnor och en lysande recension, är du snäll. Det uppskattas. Jag vill nämligen att Det här är en svensk tiger toppar varenda lista i varenda ljudboksapp. Ännu mer glädjande är att i och med den tredje upplagans tryckande kommer Det här är en svensk tiger nu också att släppas som e-bok. Gratulerar till mig och förhoppningsvis till dig om du gillar att läsa e-böcker. I övrigt tycker jag att du ska ägna karantänen åt att rekommendera dina vänner att lyssna på dekonstruktiv kritik. Utöver det kan jag rekommendera att ta en titt på Henrik Jönssons video om svensk kulturpolitik på hans YouTube-kanal. Det är en fantastisk genomgång som förklarar att den kultur som nu får 1 miljard i krishjälp av staten inte är fri kultur. Magnus Henriksson skulle givetvis aldrig uttrycka sig i så drastiska termer som jag gjorde här ovan. Och därför tänker jag att det är bra att lyssna på vad han har att säga. Magnus anser att i den här krisen bör staten betraktas som en avbrottsförsäkring och plocka upp kostnaderna. Där är vi överens. Han har också författat ett förslag på hur det skulle gå till. Det är enkelt, begripligt och framförallt rätt. Dessvärre är det redan för sent. Njut.
Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik, Magnus Henriksson.
Tack så mycket.
VD för Institutet för näringslivsforskning. Ingen har kunnat flytta på dig sen sist vi talades vid.
Nej, sitter kvar.
Okej. Okay. Ja, men jag har ju bjudit in dig igen. Jag hade tänkt att bjuda in dig ändå, men nu blir det lite speciellt eftersom det fortfarande är covid i världen. Så jag tänkte att vi skulle lösa de här problemen. Jag skickade ju över min lösning till dig, men du tyckte ju att den kanske var lite för simpel. Eller?
Alltså att lämna tillbaka pengarna som man har betalat in i skatt, det funkar ju inte. Eftersom nu är det ju en naturkatastrof här som ska lösas, och då är det ju ett försäkringsbolag som ska se till att det här systemet finns kvar när naturkatastroferna sköljt över oss och gått förbi och dragit sig tillbaka. Och om vi bara får pengar och sen sitter hemma och egentligen inte har så mycket att spendera på mer än hyra och mat och sådär, så kommer vi bara sätta in dem på ett bankkonto. Vi kommer inte ge dem till våra arbetsgivare som sen ser till att rädda jobbet till dig. Så att det är det som är problemet med den lösningen.
Jag och min partner sitter här hemma och lyxkonsumerar på nätet. Så en viss del av pengarna kan du shoppa. Du kan ju ha en shoppingkväll på nätet med dina familjemedlemmar.
I och för sig är det lite fascinerande om man ser kortanvändningen, så ser man att i Finland, där verkar folk sitta hemma och göra ingenting och spendering. De lägger ut 30% bara av tidigare utlägg. Och det är väl antagligen boendekostnader, och sen går man och handlar mat. I Sverige är vi ändå på 68% eller sånt där, vilket många säger när man säger det, ja, men har du inte varit ute på Byggmax och Ikea? det där man är nu, och nu driver man sina som renoveringsprojekt hemma eller köper grejer på nätet som du säger. Så att det är möjligt att det blir en del sånt, men det är ju saker som redan är producerade. Däremot så bidrar det antagligen inte till att arbetsplatsen överlever.
Om du skulle så enkelt som möjligt förklara vad som har hänt globalt med det ekonomiska systemet, hur skulle det låta?
Du säger att allting, det är ju så sammanväxligt eller interdependent, allting hänger ihop. Det är liksom en kedja av beroenden. Så man kan inte bara hugga av det här, utan då slutar det här systemet att fungera. Och det är också så att om man vidtar åtgärder så blir det bieffekter. Och man måste så att säga, när man vidtar en åtgärd så måste man beakta de här negativa bieffekterna som blir redan från början. Och också våga göra det. Och det är ju det som är ledarskap. Det är därför vi har ledare för stora entiteter som landet Sverige, landet USA eller Europeiska unionen. De måste våga göra den här typen av avvägningar. Istället har de fokuserat på en enda sak och sagt att just här ska vi minimera effekterna av just den saken. Kosta vad det kosta vill vad det gäller bieffekter. Och de tar vi hand om senare. Så att man har liksom fallerat där vid lag. Det är ju möjligt att man efter ett resonemang skulle kommit fram till att det här var rätt, men jag har ingen känsla av att något sånt resonemang har förts, utan man har bara agerat.
Har du orienterat dig om hur resten av världens länder gör just nu?
Det börjar ju i hög grad i Europa, kan man säga. Om vi bortser från vad som händer i Kina, så Macron och Italien satte ju standarden att säga nu är det ett krig. Och den enda fienden vi har är covid-19. Och den ska bekämpas till varje pris. Och vi är beredda att betala hur hög kostnad som helst för att göra det. Och sen har ju andra följt efter. Trots att vi har haft väldigt på ett sätt och vis har vi haft väldigt lite kunskaper om det här är effektivt det de gör. Och för det andra så har man som sagt inte beaktat sidoeffekterna överhuvudtaget. Utan jag tror att det är svaga ledare som jag menar, Macron var väldigt försvagad, Italien. Det finns ingen regering som inte är svag i Italien, utan det här är så att säga ett sätt att agera, klä ut sig som om man är kraftfull, men egentligen för att dölja sin egen svaghet.
Men jag tänker på de ekonomiska räddningspaketen mer än de här åtgärderna för att isolera och sätta städer och länder i karantän.
Mm.
Alltså hur tycker du att olika länder har reagerat ekonomiskt på det? För de har ju alla insett vad kostnaden kommer bli.
Ja, just det.
Ja.
Okej, så att om det helt plötsligt är så att världshandeln i stort sett stannar upp, i alla fall när det är varor, eftersom de här produktionskedjorna fungerar inte, och naturligtvis fungerar inte försäljningskanalerna heller. Och det är ju, får ju enorma följdeffekter med underleverantörer och annat. Och sen så har du då att förutom Sverige då så spenderar hushållen väldigt lite. Man kan säga att ett normalt hushåll skulle jag säga hälften kanske på sin höjd, hälften av dina utgifter går åt om du sitter hemma och gör ingenting. Den andra hälften går åt när du har lämnat hemmet. Du gör massa saker. Du går på en idrottsevenemang. Du går ut och äter. Du reser på en resa. Går på hotell och så vidare. Och allt det där har ju upphört. Och en extremt stor andel av befolkningen försörjer sig just på att serva dig när du har lämnat ditt hem på olika sätt. Och även när du jobbar så kanske till och med att sälja tjänster, att städa ditt hem. Därför att du är ute och gör ditt jobb så kommer någon hem och gör det. Och allt det här helt plötsligt faller bort. Och då, om vi nu tror att det här kommer att ta slut om ett antal månader, då är ju de jobb som man har, de har ju skapats i företag som har vuxit fram. Och ofta tagit ganska många år att bygga de här organisationerna. Och om de då faller ihop därför att man har kostnader men inga intäkter. Ja, då är det konkurs och då finns det ingenstans att gå. Och då är det inte så att man simsalabim så finns de här företagen igen sen när covid-19 är borta. Utan det kan ta väldigt lång tid och det kan ju också bli väldiga så att säga, desorganisationsfenomen och mycket konflikter och uppror av olika slag social oro som gör att det blir ännu svårare att få igång det här. Det är väl ganska troligt att det blir på det sättet. Och då kan det ta många, många år innan man har byggt upp det igen. Och de personerna som faktiskt har visat sig att de hade förmåga och motivation och vilja att organisera andra människor för att göra saker på ett produktivt sätt. De kanske är knäckta. Eller så har de förlorat det egna kapital som de hade genom det här. Och då kan de inte komma igång igen. Och då är det inte så att det står 200 000 andra lika duktiga där borta som kommer i deras ställe. Utan det kan ju ta många, många år innan det händer.
Ja, jag läste ju nu när vi spelar in det här den 20-21 april 2020 enligt den gregorianska kalendern. Så läste jag på Financial Times att futurer i olja kostade minus $40 här det här dygnet. Det betyder alltså att folk betalade för att folk skulle ta deras olja ifrån dem, i princip.
Det är väldigt det är märkligt kan man tycka. Måste de fortsätta producera oljan? Kan de inte avstå från att producera under en period? Men det, på något sätt, det är ju uppenbarligen då att ett överskott på olja och ingen vill ha den. Men
alltså i vanliga fall konsumerar ju världen jättemycket olja och nu har ju konsumtionen i princip helt försvunnit.
Ja, eller i alla fall en halverad. Jag vet inte exakt. Ja,
jag tror att en tredjedel återstår. Och det betyder ju att lagerkapaciteten, alltså de här lagren som brukar hålla när det är överskott på olja, de är slut. De är fulla nu. Du kan knappt, alltså USA just nu producerar 2 miljoner fat olja per dygn mer än de behöver.
Ja. Ja, och då måste man komma överens om att sluta producera, och det är ju är naturligtvis väldigt svårt. Precis som det är svårt att komma överens om att göra rationella saker på global nivå när det gäller covid-19. Utan alla agerar utifrån att det här tror vi är bäst för oss och för våra väljare. Och man tar inte hänsyn till den här, vad man kallar externaliteten, att det drabbar andra och så gör andra likadant. Och då drabbas du själv och sen blir totalen blir väldigt dålig. Det är som det här att man inte klarar av att lösa globala miljöproblem heller, utan var och en försöker att göra det på sitt sätt. Sverige gör inför en plastpåseskatt på 3 kronor trots att det inte är en enda svensk plastpåse som hamnar i havet, utan den används som soppåse.
Jag tror att en del av lösningen ser du ju just nu. Nu har ju 2/3 av världens oljekonsumtion försvunnit här. Och här ser du ju konsekvenserna av det nya gröna folkhemmet. Och den rörelsen i alla länder flyttar dessutom fram sina positioner nu. Något enormt. Skriker på att det är så här, den här vägen vi ska gå. Och när vi startar upp igen så ska det ju vara oljefritt och helst inte kapitalistiskt.
Nu visar ju, seriös forskning om miljö visar ju att problemet är ju inte olja utan problemet är kol. Så att man skulle behöva utveckla ny teknik så att man inte utvann någon kol överhuvudtaget, så skulle i princip problemet med CO2 och växthuseffekter och sånt vara löst. Men det går inte att komma överens om det. För just nu naturligtvis så kommer man kanske inte att man kanske använder olja istället för kol. Men det går ju inte att börja använda olja i koleldade elkraftverk. Utan det kräver ju ny teknik, nya investeringar och sådär.
Jag är inte ingenjör. Jag vet inte om det är så att man kan vrida av oljeutvinning bara för att man känner för det. Jag vet inte om det har med tryck i rör eller sånt där att göra. Men jag vet ju att OPEC nu och Ryssland och Brasilien har försökt att lägga någon sorts golv på marknaden genom att komma överens om en liksom minskning av produktion. Men det har ju inte hjälpt, utan det har ju liksom slagit igenom golvet kan man säga.
Ja, men de har ju alltid haft problem med det där. Så var det ju att det lönar sig för speciellt de mindre aktörerna att försöka smita undan och öka sin produktion och hoppas att inte andra gör det och sen följer andra efter och så. Det är jättesvårt att komma överens. Om det är något som bara kräver kanske 20 länder som ska komma överens och det är svårt, då förstår man ju att alla länder i världen ska försöka komma överens om hur man ska hantera den här pandemin eller hur man ska hantera växthuseffekten i allmänhet, att det nästan inte går. Mitt favoritexempel är den dagen vi, det här handfull länder som är runt Östersjön, den dagen som kulturellt ändå ligger väldigt lika nära varandra. Väldigt enkelt problem. Östersjön vill vi alla ska bli lite friskare. Ändå klarar vi inte av att samordna det. 7, 8, 10 länder här uppe. Då kan man undra sig, hur kan man tro att 180-190 länder i världen ska kunna komma överens om någonting som rör globala utsläpp?
Ja, och eller för den delen ekonomiska räddningspaket. För jag har försökt gå igenom lite olika länder vars språk jag förstår. Eller åtminstone kan fuska mig till på Google Translate. Om man ska börja med USA till exempel, så ser det ut som att republikanerna kom med $1 triljon då. Vad är det på svenska? Biljard?
Triljon är... Nej, det är det inte. Det är, biljon heter det på svenska.
Okej, vi kan kalla det för gör mycket pengar i alla fall.
Ja,
det... Det är inte den ekonomiska termen, men det är väldigt mycket
och
pengar.
Och heter triljon, heter biljon på svenska.
Bra att veta. Ja. Det tackar vi för. Men också... så de republikanerna bestämde sig för $1 trillion, biljon. Och demokraterna hade en annan $1 triljon. Och sen så träffades de och så skrek de på varandra i några dygn. Och sen kom de ut med ungefär $2 triljoner. Det vill säga mer eller mindre bara slagit ihop sina respektive paket.
Mm.
Och det verkar ju inte som att EU är först på bollen med hur man ska lösa det här.
Nej, alltså man klarar ju inte av att samordna och komma överens överhuvudtaget. Och det här med att det här är ju det stora testet på EU som så att säga, en nation eller så att säga, en federal organisation. När man omedelbart stänger alla gränser som omöjliggör transporter inom EU. Utan var och en ser sitt land som på något sätt rent medan de andra är smittade. Det går inte, det finns människor som har befunnit sig nu 6-8 veckor eller så i Spanien och kan inte ta sig hem till Sverige. Bli fast där nere. Det är också, det är oerhört märkligt att det är på det sättet. Och man undrar, kommer vi klara, vi i Sverige har ju bara 50% i försörjning på livsmedel. Kommer det att funka rent logistiskt här framöver? Och det är ju så att just med jordbruksproduktion, så trots att det är så många människor som inte har något att göra i Sverige, trots att det här kallas jobb som inte kräver hög kompetens, att plocka bär eller jobba i jordbruket och flytta på bevattningsrör eller vad det kan vara för någonting, så är det väldigt få som klarar av det. Så det är egentligen ett jobb som kräver hög kompetens, det vill säga uthållighet och noggrannhet och kunna jobba och plocka bär i lugn takt i 10-12 timmar per dag. Uppenbarligen inte så många som klarar det i Sverige. Och då måste vi ta in människor från Thailand som gör det, annars får vi inga bär. Och vi är väldigt beroende då i övrigt med hela vår jordbrukssektor, att det kommer människor från Baltikum, från Ukraina och så vidare som gör jobbet tillsammans med då den svenska bonden som naturligtvis jobbar hela tiden. Och för mig är det lite förvånande, som växte upp på landet på en bondgård, som under hela min uppväxt gjorde precis sådana jobb som uppenbarligen väldigt få i Sverige uppväxta personer längre tycks klara av att göra. Trots att det kallas lågkvalificerade jobb. Men det måste vara ganska högkvalificerade om det inte finns människor i landet som klarar av att göra dem.
Och stänger du gränserna inom EU som har hänt nu, då har man ju dödat den inre marknaden.
Ja.
Och nu försöker EU-länderna enas om något sorts ekonomiskt räddningspaket för hela eurozonen. För de är ju ett valutområde, i alla fall euroländerna. Och där sägs det ju då att, om jag förstått saken rätt, att de får inte ha för stora olika skuldkvoter i förhållande till sina respektive BNPs. Är det så?
Man undrar ju med Italien, alltså deras BNP kommer ju vara väldigt mycket lägre när det här är över. Och de hade en skuldkvot redan på 140% av BNP, så de kommer ju vara upp mot 200% av BNP. Och sen har vi ett land som Sverige som, även om vi blåser på, skulle kanske ha 45 eller 50% av BNP om vi tar i på riktigt. Och Frankrike kommer ligga högt, Spanien kommer ligga jättehögt. Och man undrar ju, Portugal kommer ligga högt tror jag också, Grekland ska vi inte tala om. Då är det några få östeuropeiska länderna har ju inga resurser egentligen att kunna putta in pengar i det där. Och då är det några få länder i norra Europa. Ska de stå för den här?
Tyskland, Österrike, Sverige.
Ja, kanske Nederländerna.
Mm. Det blir de fyra.
Ja, för Storbritannien har ju nu
lämnat.
Lämnat, så de kommer inte bidra med någonting. Och jag har svårt att se det scenariot att vi ska så att säga i storleksordning kanske 40-50% av Italiens BNP ska vi ge gåva till dem. Det är ju svårt att föreställa sig.
Det jag såg senast var 1,5 trillion dollars eller trillion euro, tror jag. Ja. Som Spanien ville ha i någon sorts räddningsfond för EU-länder som drabbats extra hårt. Och det är ju bland annat dem och Italien då.
Jag tror att vi pratade om att det pratade om 3 stycken svenska BNP eller något sånt. Och det är oerhörda summor. Så att det är så att säga...
Det är 15 000 miljoner.
Ja, 15 000 miljoner kronor, ja. Och det går ju kanske att dölja först till en början i form av någon olika... corona-obligationer eller någonting sånt där, men till slut så måste ju de här någon måste tvingas köpa de här obligationerna till för låg ränta, och det blir ju i regel så att man tvingar då pensionsförsäkringsbolagen att köpa de här via regleringar som de aldrig skulle ha köpt om de fick för sina pensionstagares bästa köpa det som de trodde på egentligen. Och precis så här är det med hela svenska, hela den europeiska pensionssparandet, att i grunden så har man, förutom i Sverige då, så har man tvingat de här försäkringsbolagen att spara i statsobligationer som ger väldigt låg avkastning, och det gör att de är knappt, deras åtaganden är egentligen mycket större än vad de har tillgångar, för att de har tvingats gå in i de här tillgångarna. Och då kommer ju folk bli missnöjda sen, som kanske är säg 45-50 nu, och som tycker att som om 15 år går i pension. Och då finns det inga möjligheter. Då är det ett kedjebrev som inte kommer att hålla. Och då kommer folk att bli missnöjda för det, att pensionen blir så låg. Nej, men det beror ju på att staten har tvingat försäkringsbolagen att göra dåliga investeringar i din framtida lön som pensionär.
Ja, men hade jag pensionssparat hade jag nog blivit riktigt förbannad. Men som tur är så gör jag inte det.
Men det är det här att korten blandas bort, att dels är det någonting som ligger väldigt långt fram i tiden, dels är de här, det är som stora kollektiva åtaganden, människor förstår inte riktigt vad som händer, och man vet inte skillnaden på realt och nominellt riktigt och sådär. Därför
jag tyckte min idé var så bra. Min idé var ju helt enkelt att folk skulle få tillbaka pengar på sitt skattekonto. Eftersom Skatteverket vet hur mycket vi betalar i skatt och alla har ett skattekonto. Och då tänkte jag snabbt, enkelt, begripligt.
Ja, just det. Men då kommer du... Det blir ju som mera som helikopterpengar. Det här att du skickar check. Som vissa säger, om vi skickar checkar till människor.
Mm.
Så räddar inte det jobben, eftersom då...
Mycket. Nej, men det gör ju inte staten heller just nu, eller?
Nej, men det är det som jag har, och många, så att säga, alla ledande ekonomer har ju sagt att det är det man måste göra. Det är det som man gör i Norge, Finland och Danmark, att man säger man lägger företagen i frysboxen så att de kan överleva. Man lyfter av deras lönekostnader, men de anställda har jobben kvar, men staten betalar en permitteringslön. Och sen delar av hyror, leasingavgifter eller vad det är för någonting som inte försvinner från en restaurang till exempel, även om man inte behöver köpa in råvaror längre till och laga mat, så har man kostnader kvar. Och en del av dem behöver staten ta. Sen en del får man ta själv, förhandla med sin fastighetsägare som naturligtvis måste sänka hyran, för att alternativet är ju att
bli av med hyresgästen,
och sen så står det tomt, och den hyra du kan få ut sen i depressionen för det här, den kommer inte vara speciellt hög.
Så vad är det vår egen regering har gjort och gör?
För det första, hela den här tanken att man säger att vi gör vad som behövs, säger Stefan Ingves, och så ställer man 500 miljarder kronor till bankernas förfogande som de kan låna ut. Det är ju en helt missuppfattning. Man kan ju inte låna, alltså om helt plötsligt att du gör ett jättebra jobb, och sen så nästa dag så har regeringen sagt att nu är människorna i karantän, så att de kan inte efterfråga dina tjänster. Då kan inte du låna till lönerna, låna till hyran, låna till leasingkostnaderna och vad det är för någonting. För att då kommer du vara tvungen att betala dem i framtiden, men inte bara det, utan har du kostnader men inga intäkter, vad är det som påverkas då? Jo, det är mellanskillnaden äter upp företagets egna kapital. Och när hälften av egna kapitalet är uppätet så måste du göra en kontrollbalansräkning. Och
det är ju det Magdalena Andersson har gått ut med nu. Alltså att de ställer ju krediter till företags... Men det, kan, ja. Det är inte penningpolitik. Du pratade om penningpolitik.
Ja just det. Och det. Men de kallar ju det för företagsakuten.
Mm.
Vilket var fake news. Det var det ren så att säga desinformation. En företagsakut betyder ju att man faktiskt ger hjälp som är... Som du inte behöver betala tillbaka, annars är det ingen företagsakut. Så man döpte det till någonting som var felaktigt.
Så nu, men det är ju Magdalena Andersson. De lånar ju ut pengar till företag nu. Med konsekvensen att när det här är över så kommer staten äga en stor
del. De låter bankerna låna räntefritt i Riksbanken för att sen göra en kreditbedömning om de ska låna ut till företag. Och sen så om företaget konkar, så tar staten 70% av kreditförlusten och banken 30%. Men det är redan för mycket. Banken kommer inte låna ut. De kommer låna ut till Volvo, Atlas Copco och så vidare. Kanske till vissa fastighetsbolag, men de kommer inte låna ut till en restaurang eller till en naprapatklinik. Det är helt otänkbart.
När Almi får 3 miljarder extra.
Ja, men det är det hjälper inte överhuvudtaget, utan det är ju... För det första bara handläggningstiderna för Almi. Och sen ska det en hög ränta dessutom på Almi. Så bara
6% skulle de ha tydligen.
Mm. Så det är ju också fascinerande att staten lånar gratis i Riksbanken.
Mm.
Och sen ska de ändå göra vinst på utlåningen. Och
det är väl solidariskt och hjälpsamt, är det inte? Äkta solidaritet. Jag hjälper dig nu och sen så tar jag allt ifrån dig.
Det som är obehagligt i det här fallet, det är ju alltså att här pratar vi om en naturkatastrof, och då ska det vara helt oberoende av om vi har en röd eller blå eller en grön regering. Då är det ett land som samlar ihop sig och tillsammans, precis som under andra världskriget eller vad när som helst, vi samlar ihop sig för att rädda det som vi har byggt upp. Istället så...
Och hur går det
nu? Istället ser man det här som en möjlighet att flytta fram positioner för facket och för staten mot näringslivet, och talar om att vi inför åtgärder som gör det omöjligt för företagen att få intäkter. Deras egna kapital äts upp. Sen finns det idéer, tankar på att så startar vi en solvens, vad ska vi kalla det för? Solvenskriskommission, solvenskrisbyrå. Så kan företagen komma dit, och eftersom det är eget kapital de saknar, så ställer staten upp med eget kapital, det vill säga blir ägare, delägare i företagen. Och så agerar man inte i Norge, Finland och Danmark, utan man förstår att nu sitter staten, kapitalet, löntagarna, nu sitter vi i samma båt, och den här båten riskerar att sjunka. Och nu var det solidariskt för den här i land. Det är inte så att en part, staten, nu ska se till att försöka putta de andra över bord för att bli ensam här på täppan. Det är liksom, det får man inte utnyttja en sån här möjlighet till. Och man ser liksom flera tecken på den typen av agerande, vilket är...
Kan du komma på något exempel?
Alltså, permitteringslönerna är ett bra exempel där hela designen av att få tillgång till det här är fyrkantig, om man inte, det går att komma runt det om man tecknar kollektivavtal och förhandlar med facket om att göra det på ett sätt som fungerar.
Och så har de gjort med A-kassan också.
Ja, och sen A-kassan som man nu gör ett snabbspår till, och då är det enda rimliga är att det här är en allmän statlig arbetslöshetsförsäkring.
Men det är det inte.
Istället så ska det fortsättningsvis administreras av facket, vilket ju gör, trots att det är så att du använder gemensamma skattemedel i en enormt stor omfattning om det här går riktigt dåligt. Och så ska man så att säga gå via en civil organisation som är utanför staten för att kunna få del av det här. Och det känns för mig som väldigt svårt att se att det ens är kompatibelt med EUs grundlag, som vi har ändå förbundit oss till att följa. Men det är ingen som...
För det var också en fråga jag hade som jag tänkte på. Är det så att EU och de förordningar vi har skrivit på där hindrar vårt finansdepartement från att göra rätt saker här. För man, ett EU-land kan väl inte hur som helst sponsra sin egen inre marknad i förhållande till EU?
Nu gör ju de att rädda sina egna företag som inte går i konkurs. Det, är ju det ägnar man sig åt utan hämningar i Danmark, Finland och så vidare. Och flera andra länder också. Så att uppenbarligen så det är inte så att någon kommer straffa Sverige för att vi gör likadant som man gör i Danmark till exempel. Det kommer ju inte hända. Utan istället har man känsla av att man väljer att hänvisa till det som inte går. Att något inte går att göra när det passar så att säga ens egen agenda snarare än...
Och i det här fallet menar du då att vår regering skyller på att de inte kan göra tillräckligt mycket för att EU ska gå in och göra någonting. Men EU kan inte göra någonting därför att alla nationella regeringar... Ja.
Ja, det är en moment 22-situation.
Om inte till och med 222.
Ja, just det. Men att utnyttja det här för att stärka en maktagenda, det är verkligen liksom djupt beklagligt. Alltså.
Och det är vad som händer just nu. För det var jag bjöd in dig så tänkte jag att jag ska gå igenom budgeten innan. Vi skulle ju prata redan förra veckan, men annat kom emellan. Och det enda jag ser under hela den här veckan, det är vad man skulle kunna kalla återsocialiseringen av Sverige, om det funkar på svenska. Re-socialization. Alltså att staten återförstatligar bara saker och bara köper upp privat egendom. Och sen tvingar in alla som blir arbetslösa i A-kassa. Och på det stora hela förslavar oss, helt enkelt. Precis när de inte skulle göra det. En sak som du och jag är överens om, det är ju att staten är en avbrottsförsäkring. Och det här är ju ett avbrott.
Ja, staten är en avbrottsförsäkring och det betyder helt enkelt att det går att sätta företag på paus och arbetsplatser och försörjningsmöjligheter för människor på paus. Och det som också har förbluffat mig är ju att de stora, framförallt tjänstemän och fackliga organisationerna, TCO och SACO, har inte på något sätt, de har inte stått på barrikaderna och grävs att staten ska agera som avbrottsförsäkringsbolag för att skydda sina medlemmars jobb och framtida försörjningsmöjligheter. Om man läser på deras hemsida så talar de om det är viktigt att SACO skriver till exempel att det är jätteviktigt med att den här idén om att reformer på LAS inte genomförs som står i januariöverenskommelsen därför att nu måste vi prioritera tryggheten. Det är som de inte förstår att det finns ingen trygg, läggs en arbetsplats ner, finns det ingen LAS. Det är ju så.
Eller så förstår de precis att det här kommer leda till att de får tiotusentals nya arga medlemmar.
Ja,
de kan fortsätta ljuga för.
Man kan ju undra, det som här gör ju inte media sitt jobb. Varför är inte media, ställer inte media dem mot väggen för?
Jag kan svara på varför. Därför att media får 150 miljoner extra, 200 miljoner extra totalt i direkt och numera permanent stöd. De alltså ökar bidrag till media i den här nya ändringsbudgeten med 200 miljoner.
Mm-hmm.
Samtidigt som de permanentar det stödet. Motiveringen, för jag kontaktade Amanda Linds presssekreterare, det är ju då att printmedia, för det är mycket printmedia det handlar om, alltså papperstidningar, de har ju haft svårt länge.
Men sen kan man ju tycka, när de har fått de pengarna, då borde de ju våga vara modiga, göra sitt jobb och fråga sig varför fackföreningen inte bryr sig om medlemmarnas arbeten utan bara om deras försörjningsmöjligheter när de har förlorat sina arbeten, eller huvudsakligen.
Men så funkar det väl inte riktigt med incitament, Magnus. Jag menar, om du var en journalist och så hade du inga pengar och så får du 150 miljoner av staten, är det första du gör då och sätter igång och kritisera staten? Som just har gett dig 150 miljoner.
Du kritiserar inte staten, du kritiserar TCO och SACO.
Okej, ja, det kan du göra.
Ja, det var det jag pratade om. Alltså, ett skäl tror jag till att ett viktigt förklaring till att Sverige liksom avviker från i Skandinavien och Norden från de andra länderna och inte ser till att hålla företagen vid liv som det ser ut hittills på ett effektivt sätt. Det tror jag är att fackföreningen inte står på barrikaderna utan påstår då mer att de agerar i det tysta. Men det är ju så att du måste agera i offentligheten för att det verkligen ska bli tryck på saker och ting. Annars finns de inte.
Alltså för mig som inte tror på vattentäta skott mellan fack och stat i det här landet så ser det ut som att de stödjer staten för att flytta fram sina egna positioner tillsammans med staten. Fast det är så det ser ut från mitt perspektiv, men jag är ju galen. Så.
Men i så fall företräder de inte sina medlemmars intressen?
Det är jag rätt övertygad om att de inte gör.
Ja, det var du som sa det.
Ja, absolut.
Ja, men absolut. Då är det igen så att medlemmen har svårt att, det är så komplext som medlemmen har svårt att se det. För att det är också så att väldigt stor andel av människors tjänstemän jobbar ju i offentlig sektor. Och vad är den viktigaste finansieringskällan för kommuner och regioner?
Staten.
Nej, det är lönesumman i den privata sektorn. Det är ju där som är kommunalskatten betalas på. Och om lönesumman i privata sektorn faller därför att folk inte har jobb längre, det har fallit bort hundratusentals jobb, vad händer då inom väldigt kort tid? Kommuner och landsting eller regioner måste också börja avskeda människor.
Nu har de ju fått 20 miljarder mer. Den offentliga sektorn, sjukvården, domstolar, alla får mer inom den offentliga sektorn. Samt media då. Så
ja, men det är
de som jobbar åt staten får mer pengar och de som jobbar i privata sektorn blir satta i skuld åt staten.
Men det här går ju bara att köra ett tag. Alltså nu, sen när du går in i ett normalläge igen. Om då lönesumman i den privata sektorn är permanent klart mindre. Då kan inte staten kunna fortsätta och bara låna upp och ge pengar till kommunerna. Utan då måste du komma tillbaka till ett nytt jämviktsläge. Och då kommer det jämviktsläget innebära färre anställda i kommuner och regioner. Färre läkare, färre sjuksköterskor, färre personer i skolan och så vidare.
Men staten kan trösta sig med att de har ett fastare grepp om media. Så man kan alltid säga att det var Bildt-regeringens fel.
Vi får se.
Ja, du. Vi får se. Men du hade en lösning i alla fall på det här problemet.
Ja, alltså jag har ju sagt väldigt tidigt att alltså, det jag kunde läsa mig till var ju att den här covid-19 i sig, men vet vilka det är riktigt farligt för. Och man vet naturligtvis alla sjukdomar så finns det enstaka personer som inte hör till riskgrupper som sen av en väldigt olycklig anledning ändå blev sjuka.
Ja.
Det kan man aldrig, så är det med allting. Men i princip vet man vilka. Så att då förefaller det vara så att rationellt riskgrupperna ser vi till att skydda och vi andra får se till att samhället fungerar. Och då stänger man ju inte skolorna, då stänger man inte universiteten, då fungerar de flesta arbetsplatser och sen finns det enstaka personer som är riskgrupper på arbetsplatserna, ja då får de gå hem med statlig permitteringslön för att skydda just dem. Och vi är stenhårda naturligtvis på äldreboenden, hemtjänsten och så vidare, att det inte kommer människor och smittar ner dem, för de är ju den extrema riskgruppen. Men vi gjorde ju inte så.
Nej.
Utan istället så gjorde vi exempelvis så att om du fyller 16 år i år, då går du årskurs 9. Då ska du gå till skolan. Om du fyller 17 år i år och går så ettan i gymnasiet, då ska du inte gå i skolan. Och det är väldigt svårt. Jag har svårt att säga, okej, det här var en ganska konstig
men om du visste att det fanns en skarp gräns mellan 16-åringar som absolut inte kan sprida smittan och 17-åringar som är superspreaders.
Ja.
Då skulle det bli logiskt.
Då skulle det bli logiskt, men det finns ju ingen information.
Nej, det finns tyvärr ingen sån skarp gräns.
Och likaså en 22-åring som läser på universitetet. Varför ska de inte kunna gå till universitetet? Kanske finns det enstaka professorer och lektorer som hör till riskgruppen. Och då får ju de undervisa via Zoom och så vidare. Men de andra behöver ju inte göra det. Det är en väldig massa nedsläckning av aktivitet av människor som inte hör till riskgrupper. Samtidigt som inte har skyddat de riktiga riskgrupperna på ett systematiskt sätt. Och sen tar vi ändå då den här jättestora ekonomiska kostnaden. Och det gäller ju inte bara Sverige. Det gäller ju i en högre grad i de andra länderna som har stängt ner ännu mer.
Så. Men du hade en lösning för Sverige som du ändå har argumenterat för på DN bland annat.
Att givet att vi nu stänger ner i sån utsträckning som vi gör, om vi accepterar att vi gjorde det, då måste vi också samtidigt ha en lösning som innebär att företag och arbetsplatser faktiskt finns kvar när vi öppnar upp för fullt igen. Så att inte allting måste börja om och man måste bygga nya restauranger och bygga upp nya hemtjänstföretag och nya transportföretag och vad det nu kan vara för någonting.
Och hur skulle det gå till?
Genom att att löner eller permitteringsersättning för människor som inte har något jobb att göra längre, att staten tar den. Naturligtvis ska du inte ha 100% av din lön, utan alla måste ju vara med och dela på kostnaden. Man kanske ska ha 75% av lönen eller något sånt. Och man behöver ju, det vet vi ju, att sitter du bara hemma i karantän behöver du inte 100% av din lön heller. Så att, men säg 75% upp till något tak av något slag. Vissa delar av hyreskostnader och andra kostnader som inte kommer undan skulle staten behöva ta också. En del måste naturligtvis fastighetsägaren ta om du hyr dina lokaler i form av lägre hyra under en period. Men det här att man måste ställa in sina betalningar och lägga ner för att inte sen själv gå i personlig ruin som företagare, det är katastrofalt. Och när inte du vet någonting om, det är fortfarande så att det finns till exempel, regeringen har sagt att upp till 25% av hyreskostnader, lokalkostnader, om du får ner kostnaden till hälften med din fastighetsägare, om du driver till exempel en restaurang, så hälften av den sänkningen kan staten ta.
Det sa man redan för flera veckor. Men hur tänkte du att det skulle gå till? Liksom? Ja, det här skulle skett för flera veckor
sedan. Ja, men det finns inte en skarp beslut ännu på detta.
Nej, det förstår jag. Men hur skulle det gå till, rent praktiskt? För det de gör idag, det är att de ökar Almis budget så att Almi kan dela ut mer.
Ja, alltså om det ska fungera, eftersom det finns hundratusentals företag i Sverige, så måste det kan inte gå göras med hjälp av tjänstemän som sitter och handlägger papper som har skickats in. Det går inte, eftersom vi bara har några veckor på oss innan det här blir ett riktigt allvarligt problem. Och de veckorna har ju tyvärr redan gått nu. Det är ju att man ser ju digitalt i bokföringen hur mycket intäkter du har en normal månad tidigare.
Mm.
Och du ser ju nu att bokföringen, hur mycket den här har fallit. Så har den fallit med 80%. Ja, då kan man ju faktiskt med ganska enkla nyckeltal bestämma att bort med lönekostnaderna, bort med det. Och sen tar vi si och så stor andel av det här. Och vi gör det nu i 6 månader eller upp till 8 månader eller vad det kan vara för någonting. Och då vet ju företagaren att okej, det är så här det ser ut. Då sätter jag mig själv på svältkost och ser till att det här finns kvar.
För trygghet spelar ju också roll här. Det är det, alltså det är det handlar om. Att ingen vet hur länge det ska pågå eller vad som ska hända. Och det är det jag tycker, att då borde ju staten gå ut och vara tydlig redan från början. Mm. Vi tar den här smällen. Ja. Men det har de inte gjort. Och det tänker de inte göra heller, Magnus. Så när vi vaknar upp post-corona, då kommer vi verkligen bo i ett socialdemokratiskt, inom citationstecken, paradis.
Men det är klart, en osäkerhetsfaktor här är ju hur länge C och L står ut att vara. Att, och de som i grunden möjliggör en sån sak, så om det händer. För det är det, de måste vara med på det här tåget.
Ja.
Ja.
Och det är de ju än så länge.
Ja, men frågan är, kommer de att vara det hela vägen?
De gjorde ju ett stort nummer här i Aktuellt förra veckan när Magdalena Andersson var där, av att alla oppositionsledare och andra partiledare var där, och de höjde sig verkligen över partipolitiken. Det var det hela programmet gick ut på, att visa de som tittade hur mycket de har lyckats höja sig över partipolitiken. Och det enda jag såg var trots det människor som satt och sa, ja, ni har gjort ett jättebra jobb, men vi vill ha in den här lilla grejen. Istället för att, som du, tänka ut ett helt stort system för hur vi ska faktiskt lösa det här specifika problemet, så är det som att alla just nu tar upp sitt favoritförslag ur påsen med förslag de aldrig skulle få igenom. Och sen så plötsligt så går det igenom.
Men det här verkar vara ett allmänt problem att, i politiken, att man klarar inte av att se vidden av. Det är nu så med nästan alla problem att de är ganska små först. Om man stämmer i bäcken så förblir de små. Men om de får momentum i dem, då blir de väldigt stora. Och jag tycker ganska ofta man ser att politiken klarar liksom inte av att säga att vi måste göra det här för att det inte ska bli en stor gökunge som ställer till stora problem för oss. Utan,
och det är jätteenkelt att säga ju. Alltså vem som helst hade ju kunnat säga så här, vi vet ingenting om den här sjukdomen. Nej. Än så länge. Så vi kan inte göra så mycket åt det. vad gäller den ekonomiska osäkerheten så vet vi hur mycket det kostar varje månad. Och vi kommer ta den smällen.
Ja.
Ja, det hade varit jätteenkelt att göra. Ja, då hade ju folk blivit lugna och trygga när det gällde sina anställningar och jobb i alla fall.
Absolut. Och Sverige låg på 35% av BNP i statsskuld.
20 och, tror jag.
Ja, det beror lite på om man räknar Maastricht-regler någonting, så är det 34. Om man bara tittar på ekonomifakta så är det något på 25. Men så som man räknar i EU så är det 34 kan vi säga. Och det, om det hade gått upp till 60 så hade Sverige ändå tyckt var bland de bästa, varit bland de bästa i klassen.
Mm.
Så att vi hade ju klarat det. Vi hade ju som kunnat hålla på i upp till ett år nästan med att hålla företag vid liv.
Alltså det förslag jag skickade till dig, mest på kul så att folk skulle ha någon sorts förankringsvärde att förhålla sig till, det hade ju kostat mellan 11 och 1200 miljoner, eller ja, miljarder.
Så 20%, 20-25% av BNP eller någonting.
Alltså vi hade kommit ut med en skuldkvot på andra sidan corona på 40% enligt ekonomifakta, för jag kan inte räkna som en
tjänsteman. Och sen 50 på det andra sättet att räkna. Ja, just det.
Ja. Och men någon måste ju betala för det, för det är ju, en kostnad blir ju oavsett. Det är ju där vi alla är. Frågan är hur man hanterar den kostnaden.
Precis.
Har du något sista tips och råd till vår regering nu när du ändå sitter här i dekonstruktiv kritik? De lyssnar alla.
Att skynda sig, att faktiskt göra, rädda vad som räddas kan nu och skapa tillförsikt. Och det betyder att väldigt många, det är 100 000 företagare säkert som känner att vi springer mot avgrunden. Eller rättare sagt, avgrunden springer mot oss. Och nu måste vi behöver en regering som ställer sig framför de här. Nu har vi en regering som säger okej, vi ser till att ni springer lite långsammare mot avgrunden. Men ni kommer ramla över kanten ändå. Och då får man inte, det lika bra ger upp med en gång innan jag också har liksom pansat hela min villa och allting och förlorar allt. Istället måste de ju göra så kraftfulla åtgärder och ingjuta så mycket tillförsikt att man förstår att de står framför dig och säger nej, du kommer inte ramla över kanten utan vi ser till att ditt företag överlever. Jobba med nu att bevara det och se till så att det är gott skick den dagen den här krisen är över.
Och det enda de har gjort nu är att de har satt vikter på individuella lämlar i lämmeltåget så att lämlarna kommer rusa över kanten men de kommer göra det tyngda av skuld.
Och det finns alla företagare naturligtvis idag är inte superseriösa men de som om man när man slår ut seriösa företagare sen kommer det skapas ett vakuum och förr eller senare så kommer det komma andra som kommer in och risken är i många fall kommer ju de vara mindre seriösa, mindre nogräknade. Och vi har ju redan stora problem med den typen av organiserad brottslighet och sådär. Så de kommer ju flytta fram sina positioner om vi låter den här krisen liksom blomma ut för fullt. Och då är det väldigt svårt att reversera igen när det väl har fått fäste. Det vet vi från utanförskapsområden och organiserad brottslighet och beskyddar pengar och sådana saker.
Så vinnarna på den här krisen är kort sikt staten och organiserad brottslighet där skillnaden oftast är minimal. Där förstår, fick jag fick det, äntligen till ett
skratt. Det förstår för dig.
ja men då vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom tillbaka till dekonstruktiv kritik, Magnus Henriksson.
Tack väl.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Magnus Henriksson och vill du höra mer av Magnus om covid rekommenderar jag att du lyssnar på honom och David Eberhardt i Eberhardts podd Hälsa för ohälsosamma. Tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768943737 0768943737. Tack för ditt fortsatta stöd, du är en hjälte. Om inte annat är du min hjälte för att du låter mig göra det jag gör. Som du förstår efter samtalet med Magnus är situationen akut och när det gäller statens intrång i ditt liv är jag rädd att covid kommer göra situationen värre. De goda nyheterna är alltså att mitt jobb behövs mer än någonsin. Hurra! Frågetecken. Om du inte stöder mig ännu finns detaljerna i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på samt på min hemsida aronflam.com.
Där hittar du också t-shirts, muggar och hoodies. Tredje upplagan av Det här är en svensk tiger har gått i tryck nu. Det är den bästa hittills, så beställ även ett exemplar av den när du är på hemsidan aronflam.com eller swish 0768 943737. 0768 943737. Ljudboken har ju, som jag sa tidigare, också kommit upp på Storytel, så gå gärna in där och lyssna på hela i ett svep och lämna sen 5 stjärnor och en lysande recension. Det skulle uppskattas. Jag vill nämligen att Det här är en svensk tiger toppar varenda lista i varenda ljudboksapp. Ännu mer glädjande är att i och med tredje upplagans tryckande kommer Det här är en svensk tiger nu också äntligen att släppas som e-bok. Det var allt för det här avsnittet. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.